Rullar vi då?
Ja, ja, ja. Vi är igång, Jakob.
Nu så, jag känner mig på sån klapphumör. Du vet, jag kan inte göra det och liksom hålla i det här samtidigt. Men bara, nu!
Ja!
Nu jävlar, det gick ju visst, man kan slå sig på knäna. Lyssna på det. Ha! Den känslan, det gör jag nu.
Du vet om en sak, Jakob, att det är så man startar varje filminspelning. Du vet, man säger så här, tystnad, tag din kamera. Och så klappar man. Är det då
för att peppa igång folk? Man bara, ha! Nu jävlar kör vi!
Nej, det finns ju till och med en grej som heter klappan i en filmspelning. Ja, herregud. Men det är ju för att man ska få både bild och ljud att klaffa så att man kan sätta ljudfilen sen precis i synk. Så att...
Precis, så om du sitter i rummet när vi spelar in den här podden, det är alltså din hund och inte många andra, så får man nu en service för nu jävlar, klappar vi igång det avsnittet och så kör vi podcast på det. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam. Mm-hmm. Ja, Karin, hur är läget annars då, förutom filmtrivia till trots?
Det är väl bra, tänker jag. Jag är alldeles överrumplad av din entusiasm denna vecka.
Ja, du ser. Jag kompenserar för förra veckan.
Ja, men förra veckans avsnitt blev ju ändå ganska omtalat, har jag märkt, i alla möjliga sammanhang.
Ja, du såg ju det. Jag checkade ut, försvann ut i en skog och kom tillbaka för ett par dagar senare för att spela in där. Det är så det funkar någonstans. Men det har ju varit trevligt på sitt sätt.
Ja, men det var roligt när saker man gör att andra lyssnar på det. Det visar ju ändå att vi har lite lyssnare och det är ju roligt.
Vi uppskattar absolut er feedback, kära lyssnare. Samtidigt, vi kan inte prata mer om oss själva i den här podden.
Nej.
Utan att det blir liksom någon sorts mentalt såhär, rundgång någonstans.
Nej, men precis.
Vi får släppa den grejen. Vad har du haft för dig i veckan som inte handlar om vår podcast?
Det rullar på. Jag vet inte riktigt vad jag haft för mig, höll jag på att säga, men det rullar på. Saker och ting är som det ska, höll jag på att säga. Jag läste i tidningen idag att vanliga skolor lockar med lönelyft på 10 000 kronor. Och jag bara, jag ska byta jobb, tänkte jag.
Äntligen, nu kom det 10 000 meter lärarna. Det var inte backen, utan det är vanliga skolor som fick det.
Ja, men precis. Men då var det inte så att jag läste inte hela rubriken, för det var ju så här att mattelärarna som utbildar våra blivande mattelärare, alltså på universitetet, det är de som flyr universitetet för att de tjänar för dåligt.
Oj.
Ja.
De tjänar sämre än vad vi gör.
Absolut, de tjänar till 10 till 12 000 kronor mindre än vad vi gör.
Vilket, okay.
Så att det är inte en karriärsväg att börja på universitetet, kära Jakob.
Men det är alltså inte forskarutbildade människor, utan det är liksom lektorer som jobbar för att också bara, vet, lära ut handkraftet på något sätt. Är det så mycket?
Ja, vad jag förstår så är det ju så att det är, nej, men du vet, lärare som har gått vidare och kanske forskar lite och sen så jobbar de som lektorer på universitetet och lär ut själva arbetet. Och det är väl förvisso allvarligt, samtidigt så känner jag så här, men det kanske inte är för sent att höja lönen på universitetet kanske?
Nej, men det är ju fantastiskt, det känns ju som den mest eftersläpande delen av lärarkåren, så om de inte får ta del av alla guld och gröna skogar som har kommit lärarnas väg de senaste åren, som vi alla vet om, så är det väl dags att de får vara med om det också, annars får universiteten skylla sig själva. Alltså, vad ska de göra? Ska alla andra sänka sin lön för att de ska få vara liksom top notch? Det känns som att det inte så det funkar. Nej, det blir påbackning till svenska universitetskanslerämbetet, vem det nu är, och så får de ta och bara höja med människornas löner. Hur många är de ens? Herregud.
Nej, men jag vet inte, men jag älskar liksom den här liksom Per Berggren som var ordförande i Sveriges matematiklärarförening, som bara i det långa perspektivet är det förödande om det är mer lönsamt att stanna kvar som lärare i grundskolan och gymnasiet än att utbilda nya lärare. Ja, såklart att det är, men då får du ju för fan... Men
det är ju inte ens såklart, det är det som är det roliga. Det roliga med det är att vi har just fått ett faktiskt avtal som säger att man ska tjäna på att stanna kvar där man är. Man ska behöva flytta från elever, man ska behöva byta jobb eller du vet, ta tjänster som inte längre har undervisning för att få upp din lön. Ja. Det är ett kollektivavtal för alla kommunalanställda lärare som säger fuck you Per Bergström eller vad han heter. Det är någon sån sammanfattning. Det är min analys av det kommunala avtalet. Han får skylla sig själv. Alltså liksom, inte han som universitetens chef.
Nej, han var ju...
Det finns ganska många mattelärare som inte tycker att det är ett problem att tjäna mer.
Nej, men jag tänker ju att inte... Alltså det är klart att det är ett problem, men det problemet är ju faktiskt inte mattelärarnas. Kan
nej, det är inte mattelärarnas och det är inte heller särskilt svårt att åtgärda.
Nej.
Nej, skärpning på det.
Ja, absolut. Så det var liksom en sån här iakttagelse jag gjorde denna dag. Men du, Jakob, hur har din vecka varit?
Åh, herregud. Hur har min vecka varit? Karin, jag är praktiserande NO-lärare. Det har vi täckt av förut.
Mm.
Jag är praktiserande mellanstadielärare. Det har vi behandlat förut också.
Ja.
Om du kombinerar de två.
Ja.
Och så ser du på hur evolutionen fungerar. Nej, inte evolutionen. Men hur den mänskliga utvecklingen fungerar. Så tänker du att det kommer en viss skärningspunkt. När hormonerna står i zenit. Och när liksom mellanstadiebarn blir så här... Vi vill veta allt om kroppen. Där är jag med några av mina elever nu. De har tjatat på mig i hur länge som helst om att de vill lära sig om sex och samlevnad. Och min plan för det där är ju någonstans att det är då vi tar det. När de ber om det, då kommer det.
Okay.
Så jag har gjort undan lite tider, gjort undan lite platser. Så har vi tagit oss an detta ämne. Och herregud, det är så jäkla roligt att undervisa. Det är det som är poängen.
Men hur gamla är de?
9, 10, 11, 12, du vet, precis.
Yeah.
I begynnelsen av att saker och ting börjar hända. Och det, alltså, om man ska lyfta det till en generell nivå, för att göra det här lite mer om mig och lite mindre om dem, det är just.
Nej.
Så tänker jag att liksom jag brukar inte alltså, lägga så mycket energi på att liksom, förklara allting för dem i helgrupp. För det är väldigt sällan som de är på samma plats någonstans i sin utveckling, men särskilt inte när det kommer till sån här grejer, eller så.
Ja.
Här är jag turen att jag har en grupp där de flesta säger, vi vill veta mer, vi vill veta allt. Och de är väldigt öppna att kunna prata om liksom, saker de själva med om och saker de undrar om och vill veta. Och det spelar en så himla stor roll. Alltså killar och tjejer och så, de vill prata med.
Nej.
Och höra varandras perspektiv och liksom så. Så det är väldigt tacksamt klimat på alla sätt. Så på det sättet har det varit, jag har ändå tagit lite grann, jag har förklarat så här, hur hormoner funkar och så, för det vill jag att de ska veta om. Och sen är jag liksom försett dem med bra länkar, tänker jag. Alltså, kamratpostens hemsida, för exempel, de har jättemycket bra information.
Okej.
Några andra ställen som är liksom skrivna och producerade för barn i mellanstadieålder. Alltså, jag har förklarat för dem generellt hur liksom, sex och samlevnad fungerar. Att en del behöver man veta i deras ålder, för det är det som de står inför. En del behöver man veta efter puberteten, en del behöver man veta... När man är lite äldre, typ när man börjar ha sex, det tänker jag sätter dem. Men då, en del får man veta när man blir ännu äldre och så fortsätter det ända fram till dess. Liksom, en del saker får du lära dig när det är dags att skaffa barn, liksom, hela den vägen. Och det var de helt med på. Men då, det är fantastiskt ändå hur det funkar. för liksom, det är samma elever jag undervisar. Jag hade ett stort område om kroppen och naturligtvis om pubertet och så. Mm. För 3 månader sedan. Ja. 4 månader sedan max. Och då var de så här, kommer det här bli äckligt? Man bara, ja, alltså det beror lite på. Vi kan försöka låta bli, men liksom, det är vad det är. Och några få månader senare så är de liksom inte alls kvar på samma plats.
Nej.
Och det kan vara frustrerande för någon som försöker hålla liksom någon sorts terminsplanering. Men så får det vara.
Ja, men jag förstår. Jag känner att jag blir lite avundsjuk. Jag vill vara med och höra vad de säger. Det känns ju jätteunderbart på något sätt.
Absolut, absolut. Och så insåg jag en ganska intressant grej. För jag var så här, men jag lägger de här länkarna här på en hemsida. Kan man gå in och läsa lite när man känner för det. Ni får liksom, då fick lite tid att göra på lite lektioner. Och så liksom, fanns också andra arbetsuppgifter att göra. Och sen så sa jag till dem bara i förbipassering. Så här, men, och det här kan ni komma åt hemifrån om ni känner för att kolla in det någon annan gång. Om några veckor eller månader eller så. När ni känner nu vill jag veta. Och de bara, nej, jag kan inte kolla hemma. Då kommer mina föräldrar se det. Det blir panik. De bara ställa en massa frågor och diskussioner. Okay. Och jag bara så här, det är inte jättedåligt egentligen. Men okej. Okay. Och så tänkte jag att, ska jag introducera för dem? Hur man surfar i inkognitoläget så att det inte påverkar en surfhistoria. Är det det de behöver lära sig som en del av det här också? Om man pausar lite och så borde jag över till dig. Vad tänker du om det? Är det moraliskt rätt att göra det eller borde man inte göra det?
Det borde man inte göra, säger jag då. Fast... Eller ja, nej, men som förälder kände jag genast, fick jag lite panik. Jag vill för fan veta vad de håller på med på nätet. För att det finns ju annat de kan surfa in på som de faktiskt inte bör vara inne på när de är tio, tänker jag. Som föräldrar
behöver ha koll. Absolut att de är.
Och det gör de ju. Jag har en... som förälder till tre så har jag varit med om otaliga gånger när jag har fått liksom känna att det här med mobillås på datorn, går det bra? Och man har liksom diskuterat det där många gånger med många olika föräldrar i olika sammanhang. Så att, nej, jag vet inte om inte jag tycker att de ska få lära sig det själva. Men det är min spontana. Samtidigt så är det klart att som ska de in på, vill de, däremot så tror jag att man ska fundera på som förälder var man klampar in. Om ens unge sitter och tittar på kamratposten så kanske man ska vara lite glad och inte säga så mycket alls.
Nej, precis. Nej, men det är just det som är grejen. Att det är, jag som inte är förälder, men som ändå bara hör den grejen, kan säga, ja, men jag kan fatta grejen, och samtidigt så är det klart att det gör ju ingenting att de inte är superbrighta på det området heller. Eller så. Hur som helst, det sammanfattar lite min vecka, kan man säga. Jag har haft många intressanta diskussioner, även om jag försökt att fasa ut så mycket som möjligt till, här finns en jättebra ordbok på KP-webben om alla ord som du behöver veta. Och de bara, vad är det här? Det kan man få läsa sen där. Ja. Men sen är det ju, alltså en del lärare tycker vi sånt är pinsamt och kanske jobbigt att undervisa. Jag tycker, det känns riktigt, ja. Men liksom, det är ju alltid svårt att lägga upp undervisning på en bra nivå, så det är ju alla områden. Men här är det liksom, det känns som att det här, om det andra är liksom övningar, så är det här att balansera på en lina mellan två höghus någonstans.
Ja,
men det behöver bli rätt, för annars blir det fel.
Ja, men det är, jag minns ju min, fortfarande med så här skräck, min sexualundervisning, eller vad heter det, sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet, när jag satt och gög min lärare rätt upp i ansiktet för att låta fräckare än vad jag var.
Just det.
Det pinsammaste är väl när jag hittar honom sen i mitt lärarrum några år senare. Maria. Ja, är vi kollegor nu? Vad kul, vad roligt att vi satt här och ljög. Det har jag inte sagt till honom, men fortfarande. Men det var väldigt jobbigt faktiskt. Alltså jag skämdes retrospektivt fortfarande. Så att jag tänker ju att det där med vad man kan och inte kan även på gymnasiet, det är ju, alltså man är på olika, alltså olika nivåer.
Man måste utgå från att folk har väldigt, väldigt, väldigt olika idéer om vad som händer, så är det absolut. Och det är också det som jag tänker, att jag väntar in när det finns bra klimat och rätt stund att prata om saker, för då är det också mycket mer troligt att de hjälper varandra och förklarar för varandra.
Eller
alltså,
hur?
Så är det ju liksom allting från, nej, men det där är ändå en grej. Och sen får man ta det i många omgångar. Så alltså, det med de här eleverna kommer få det igen i vår, för då är det planerat igen. Sen kommer de få det igen nästa år, och de kommer få det ännu längre fram, och de kommer få det. Alltså, det kommer ju miljoner omgångar. Och bara man har flera sådana stationer längs med vägen, och att man inte bara räknar med att det här får de lära sig sen. För det tror jag är en typiskt didaktiskt dilemma. Att man inbillar sig och säger nej, det här kommer de högstadiet då, gymnasiet då. Det här får man lära sig sen, det blir inte bra. Utan man behöver ändå ha sånt löpande hela tiden. Tänker jag, Karin, det här blir det stora sex- och samledningsavsnittet. Vi får gå vidare i livet.
Ja, för jag tänkte bara, jag bara slogs av att min, alltså jag tänker att vi i Sverige är ganska duktiga och frispråkiga på just det här området. Jag pratade nämligen med min rektor häromdagen, en av mina rektorer, som skulle, hade liksom pratat om att han hade varit i Namibia av alla ställen fyra gånger. Och
mer än vad man behöver, tänker jag. Och så bara generellt att åka till något land mer än fyra gånger.
Ja,
då måste man ju ha någonting som kallar en tillbaka, tänker jag. Vad är hans relation till Namibia?
Ja, det är sex och samlevnad faktiskt. Det är
nej, är det sant?
Ja.
Oh, herregud.
Nej, men han, när han var lärare då, första gången när han var där, så jobbade han och var utbildad att undervisa på gymnasiet om sex och samlevnad. Och på något sätt så blev han och hans kommun som han jobbade i då indragna i ett projekt om att lära människor i Namibia, eller ungdomar och barn i Namibia, om just sex och samlevnad på skolan och hur man undervisar om detta, för att vi i Sverige är då erkänt duktiga i hur man undervisar om detta. Och så han hade åkt dit, och sen så första två gångerna han var där så var han ju där liksom då som lärare med några andra lärare och lärde de andra lärarna. Men nästa gång, de två sista gångerna, så hade han med sig elever. Så att eleverna också fick liksom lära eleverna på något sätt, och liksom, och det här var omvårdnadselever då som gick sådär, så att de var också involverade i att lära unga människor och att prata om sex och hur man skyddar sig och allt det här. Så att vi är ju internationellt erkända, nu vet ju inte jag, men det kändes så när jag pratade med min rektor. Jag vet ju inte mer om det, men det låter ju lite intressant, och det låter ju som en grej som man faktiskt skulle kunna göra internationellt, som utbyte just med Afrika, för eftersom med HIV och AIDS och allt vad det är.
Ja, verkligen.
Ja. Så att, det var min erfarenhet av sex och samlevnad, förutom att jag ljög när jag själv gick på gymnasiet.
Du måste ju ha mer, tänker jag. Det händer ju hela tiden. Det kommer alltid upp. Men det här med att liksom det faller på när jag säger, ja, den här undervisningen får du ta. Det är ju någonstans en NO-lärares privilegium, får man säga.
Ja.
De har ju tjatat en av de eleverna på en del andra kollegor först. Innan det bara, ja Jakob, det här är bord. Man bara, ja, tack. Men jag tycker det är schysst. Jag känner att de är engagerade, och det handlar om saker som står om runt dörren och som är liksom, handlar något om att bli stor och liksom växa upp. Alltså det blir ju mycket den åldern. Fokus på puberteten och sånt. Det är så mycket annat.
Ja, men absolut.
Så det är ganska harmlöst ändå. De är med på sånt. Ja, hur som helst, om vi skulle ta och gå vidare.
Det någonstans. Gör vi.
Och det här är så stort av ett lappkast att det är nästan värt att lägga in en jingle. Vi får se om det händer. Vi ska helt och hållet byta spår.
Ja.
Du vet hur jag har berättat förut i podden, och för dig vitt och berättat att jag inte är på Twitter längre.
Ja, det vet jag. Att
här kommer en länk från Twitter som jag läste häromdagen.
Du har kommit tillbaka, den stora återkomsten.
Nej, det har jag inte gjort. Jag är fortfarande på, alltså, jag har inte kvar i mobilen. Jag kollar den någon gång om dagen på datorn bara för att liksom folk skriver det någon gång till en, eller man vill liksom lägga ut någon länk, eller man vill få tag på någon person och ha någon konversation. Så.
Mm.
Och då såg jag genuint den första tweeten i mitt flöde och fastnade direkt för den. Så fast att jag inte längre sitter och scrollar i mitt flöde, så hittade jag ändå något intressant.
Men vad spännande, vad fick du för tweet? Och från vem? Och från vem?
Alltså, den var inte på något sätt riktad till mig, men jag såg den skriven av Patrik Landström. Mannen som kallar sig Director of Education. Jag vet inte om han är någon sorts rektor eller utbildningschef. Eller
nej, han är nog utbildningschef numera. Han var rektor. Han blev så här utvald till årets rektor, tror jag, något år. Och sen blev han utbildningschef i Linköping, något jävla köping.
Linköping med en, som är Niklas. Den coolare av dem, kan man säga. Där är han. Han var rektor, årets rektor 2013, enligt hans Twitter-bio. Kan vi lägga det bakom oss. Han skriver om PLC. Jag tänker, i tider av att lärare är grymt bra på att plocka modord. Vad skulle du lägga in i bokstäverna PLC?
jag lägger in det Teaching Learning Community. Men jag ska säga att jag satt och pratade om TLC med en person. Och kallade det TLC med en person som...
Inte TLC, PLC, som är Patrik. Patrik Landström. Det är Professional Learning Communities.
Nej, men TL, Teaching Learning Communities. Aha!
TLC var det bandet på 90-talet.
Nej, ja. För stopp, vänta lite. Nej, jag skulle ju säga det. Att TLC är ju också ett band. För att, vet du vad? I Dylan Williams bok så heter det TLC, faktiskt.
Ja, är det så? Ja, han skriver att bygga upp PLC, Professional Learning Communities. Inte något självklart. Och det som jag tyckte var intressant var att han reflekterar över att ofta stannar det vid learning communities, eller i värsta fall bara communities. Och det tänker jag, det sammanfattar någonstans lärares professionalisering på ett väldigt bra sätt, oavsett hur man förhåller sig till det med att bygga professionella lärande nätverk. Eller vad man vill kalla det på svenska.
Ja, men absolut. Och jag tror att det där är ju... alltså, det är svinviktigt. Alltså, att man förstår... hur svårt och komplext det är. Det räcker liksom inte bara att säga så här: hej, nu ska ni ha en liten community här där ni ska professionellt lära av varandra, punkt. Mm. Och så går man och så hoppas man att det händer något och så kollar man till den. För att det kan ju bli precis vad som helst av det där.
Just det. Och samtidigt så kan det också bli vad som helst på ett positivt sätt. Som är, om man sätter upp folk för nu ska ni jobba med det här och så att mäta det här och det här och se hur det går i måluppfyllelsen i det här och det här. Mm. Så är det inte säkert att det resulterar i det. Men nej, för att det ska hända någonting överhuvudtaget så behöver det finnas vissa grundingredienser för att degen ska jäsa, så att säga.
Ja, vad tänker du är grundingredienser?
Ja, det är väl en bra fråga. Men någonstans... Åh, herregud. Jag tänker att det behöver finnas... Ja, där dog min energi från att ha varit mest superpepp till att helt ut. Nej, men om jag ska ändå försöka bli på det fast att det är så. Jag tror att det behöver finnas en gemensam idé av vad man gör där. Jag tror det behöver finnas ett gemensamt syfte.
Mm.
Jag tror det behöver finnas ett gemensamt språk kring liksom vissa grejer, en gemensam erfarenhetsbild eller så. När jag har varit med om för exempel mattelyftet som är det bästa av de lyften jag har gått i alla fall.
Mm,
så det handlar om att man har antingen testat saker gemensamt på helt olika skolor, helt olika verksamheter. Eller att man har läst en gemensam text.
Mm.
Och att det har varit en grundingrediens. Att man har gemensamt. En annan grundingrediens har varit att vi har haft någonting väldigt olika. Att vi har kommit från olika skolor som har legat inom några kilometers avstånd men aldrig jobbat ihop förut. För då finns det också någonting där man blir grundläggande nyfiken på varandra. Jag tror att båda de två behöver finnas för att det ska bli ett riktigt bra professionellt lärande nätverk. Om man ska ju säga så.
Ja, men jag tror också att det behöver finnas någon slags idé om att man kan prova. Och, alltså det måste finnas en tillåtande kultur där man kan få göra fel till exempel, är en sån här väldigt viktig grej. Men också att det förväntas av en att man ska prova och göra fel. Alltså att det finns liksom en förväntan i att nu ska du prova det här och nu måste du liksom utvärdera det här och du kan inte bara kommit och ha läst texten du vet på bussen på vägen dit utan du måste liksom ha grunnat över och ställt frågor och funderat och utvärderat och bearbetat och även då försökt att förändra, för saken är ju den att det är ganska svårt att förändra sin verksamhet från någonting som man alltid har gjort, för att man faller ju gärna tillbaka i samma hjulspår och så har man glömt att men just det, jag förändrar ju detta förra året för att det skulle bli liksom så här, vi skulle göra på det här sättet, kommer man på sen att man har gjort för att man faller tillbaka i så som man gjorde innan igen, man behöver liksom gräva nya gånger. Men jag tror också att man behöver börja med, om man ska liksom få ett sånt där på en skola till exempel med sitt arbetslag. Nu jobbar ju vi i ämneslag på gymnasiet och jag tror det skiljer sig lite från hur du jobbar, för när du ska gå mattelyftet med mattelärare så måste du åka till en annan skola för att få tag i andra mattelärare, tänker jag. Eller?
Ja, i princip. Ska vi ha samma ämnen och samma åldersgrupper så är vi ju sällan mer än två.
Eller hur?
Ja, precis. Kanske tre svenska typ, men jag tror vi två.
Ja, och det, men ens på min skola så är vi ju liksom 14 svensklärare. Det förstår jag ju liksom. Jag tror det nästan. Ja, vi är 10 i alla fall. Ja, i bara vårat ämne. Så att det blir ju en väldigt liksom möjlighet att utveckla undervisning. Men
det är också för att svenska är ett väldigt stort ämne. Det finns ju sällan 14 i varje ämne.
Nej. Vi är ju det största naturligtvis. Men vi har också, men det är väldigt, väldigt roligt, för att saken är ju den att just det här att, som vi var inne på förra veckan tror jag eller någonting, det här med att alltså det här att läsa läroplanen och tolka den och liksom vad ska vi göra? Vad är progressionen i det här? Att det är ju någonting att samlas kring och sen att bygga då och designa undervisning kring det här. Det är ju någon slags professionellt lärande där vi hela tiden utvärderar och håller oss professionella till det. Men det bygger ju på att vi har ett ämneslag som dels är duktiga, som har en struktur. Det här gör vi liksom. Men dels också att det finns en gemensam planering, en gemensam struktur på vad undervisningen ska innehålla. Alltså, och då får man ju tugga i sig en del grejer, tänker jag. Så Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt lätt för rektor. Jag tycker att man får slåss för den där tiden. Den här tiden att få utvecklas i sitt community. Det tar ju tid. Och det är ju väldigt ofta som att när man ska ta... Man ska ta tid någonstans ifrån. Så tar man gärna det från den där kollegialt lärande tiden. Så...
Alltså verkligen. Och jag undrar också lite grann. Jag tänkte på ett tag när du och jag pratade. Jag undrar också om det inte är så att förutsättningarna är rätt olika. I grundskolan och gymnasiet. När det kommer till förutsättningar att ha sådana tidigare överhuvudtaget. Eller så, även om det är klart att alla lärare jobbar häcken av sig. Det har jag inget som är tvivl om. Så tror jag fortfarande att det finns grundläget ändå. Att det finns väldigt olika förutsättningar för det. För att man kommer från olika professionella håll och för att man har olika organisationer.
Liksom,
ämneslagstrukturen borgar ju för det på ett annat sätt, tror jag.
Ja, men det gör den. Och det säger ju också väldigt mycket forskning att du behöver liksom sitta, för att du ska utvecklas i din undervisning så behöver du sitta med dem som undervisar samma ämne som du. Alltså ska du utveckla matteundervisningen så gör du inte det så jävla bra ihop med svensklärarna. Det är så enkelt, alltså det är inte liksom där, utan då utvecklar du snarare så här elevtrygghet och hur jobbar vi med den här gruppen och hur får vi dem att det är skolvan. Men då är det allmändidaktiska frågor som kanske inte gör det till en ämneslärare, alltså du gör det inte ämneslärare skicklig liksom, utan du gör det mer allmändidaktiskt skicklig. Och det där är ju en fight som vi får ta jätteofta på våran skola. Det är ju en fight som pågår hela tiden. Hur mycket liksom, och när det blir så komplext som det blir på gymnasiet, hur mycket allmändidaktiska lärare kan vi vara? Tänker jag då. Alltså hur mycket ska vi ta hand om det här när det som krävs så mycket av oss rent ämneslärarmässigt.
Och det där cyklar ju tillbaka till något vi pratade om för flera år sedan, om att ha mentorer, alltså en professionellt anställda mentorer i form av typ fritidsledare eller så på gymnasiet. Det jävla vettigt det varit egentligen.
Men det hade ju varit svinvettigt. Alltså, eller socionomer anställda. Nu är det en bristyrkesvara. Alltså, jag tänker ju snarare, du vet, socionomer som är utbildade liksom lite socialt och har koll på massa olika delar av samhället skulle våra elever må väldigt bra av när vi ställer så mycket krav på en skolgång som vi gör nu.
Men, jobbar socionomer i grupp egentligen, normalt sett?
Med grupper?
Ja.
Ja, kan
jag
göra.
Jag vet inte, skitsamma, det är en detaljfråga. Jag tror inte att det är socionomerna vill efter. Men det är en fråga för andra.
Ja, men jag tror att det är en vettig grej. Men jag tror också att är det någonting som svensk skola har underskattat så är det just detta med att få det att bli professionellt, ett professionellt learning community och inte bara en community där man sitter och gnäller av sig veckan som gått. Och det har egentligen inte så mycket med lärarna att göra, utan det har med organisationen att göra, skulle jag vilja understryka. För jag tror inte att det är, men man har underskattat liksom. Och så tänker man att kollegialt lärande är lösningen på allt.
Verkligen, verkligen. Och mer av det kan man lyssna på i ett kommande avsnitt, ett intervjuavsnitt med Lille Langelots från Research Edge, som jag satt och klippte precis innan vi spelade in där, för jag vet det.
Ja.
Så om någon vecka eller så, gå in på vår hemsida, klickar du fram till forskning 24-24, så hittar du intervju med henne där hon berättar om precis mer om samma sak.
Eller hur?
Så är det, Karin, veckans sista ämne. Det är oktober. Och i vissa skolors årsjul, i en hel del tror jag bestämt, så är det hög tid att sätta lika behandlingsplanen. Jag har en fråga till dig, helt ärligt. När var det sist du läste din skolas lika behandlingsplan?
Åh, nej. Det var länge sedan, Jakob. Det var inte förra året, kan jag säga. Vad jobbig du blev nu.
Eller, det är inte för att på något sätt sätta dig på kanten. Jag tror att du är en representant för lärarkåren övrigt. Alltså i världen av pappersprodukter, hur gör man så att en sån blir levande på riktigt i en skola? Det har gått att fundera på ett tag.
Svårt, tror jag. Framförallt så tror jag att man ska skriva den väldigt enkelt.
Vad är 20 sidor? Känns det lagom?
Nej, det känns jättemycket. men när jag läser, inte är den 20 sidor? Har du en 20 sidors lag? Vad ska den rymma?
Allt möjligt.
Ja, just det. Vad gör du?
Inlagor som kommer från förvaltningen typ. Alltså riktlinjer för hur vi hanterar kränkningar på nätet, du vet allt sånt.
Just det, jag tänkte inte på det. Ja, men det är klart att jag har slått i den där, för att vad händer om man har klagomål på lärare och sånt där. Det är ju en sån där saker som är så jävla känsligt, du vet, om det kommer ett gäng elever så säger de, den läraren gjorde så med mig och vi vill klaga. Och man bara, ja, nu ska jag ta det på allvar. Samtidigt så är det ju en kollega till en som de vill klaga på, vilket gör att man bara känner, nej, jag vill inte ta emot det. Men det har vi väldigt tydliga regler. Och det står i likabehandlingsplanen, kommer jag på nu. Men de har vi jobbat fram med elever för att det är just för att det ska bli bra. Mm. För att elever ska ju naturligtvis tas på allvar, samtidigt så kan inte jag som kollega ta emot dem.
Nej, och det där är ju väldigt, väldigt specifikt för att laserzona in på någonting. Det du säger att så här, ja, men det där är framtaget med elever. Det är en garant för att det skulle vara bra. Nej. Alltså det här vet ju både du och jag och varenda lärare som finns. Att det är ju inte svårt att ta saker med elever, förankra saker med elever. Utan att behöva kompromissa en millimeter av vad man hade tänkt från början. Usch. Kanske om man vill vara välvillig för att man är i synk med sina elevgrupper och vet vad de tycker och tänker och vad de behöver för att man jobbar så mycket med dem. Eller så kan man tänka att det handlar om liksom skendemokrati och manipulation och sånt. Så att liksom jag tar ett möte och säger så här, här är de reglerna vi har. Kommer ni ihåg varför vi har dem här? Ja, vi har dem därför. Bra, nu har ni fått med att tycka till om de här reglerna. Och sen mycket, mycket senare i ett helt annat rum där de absolut inte har tillgång. Där pratar man om vilka förändringar man vill se eller liksom där beslut fattas och mm. Sen är det klart att eleven ska bestämma sina egna ordningsregler. Det hade varit vansinnigt om det hade skolor som hade så. Men jag blir väldigt fundersam när man läser om mer eller mindre oseriösa friskolor som får straffavgifter för att de inte ens har förankrat sina ordningsregler med elever. För det är så otroligt enkelt att bara ta ett elevrådsmöte och gå igenom det dem och bara, så här, vad tänker ni om det? Jaha, ni tycker sådär. Bra, då gör vi sig.
Fast du vet, vänta lite. Jag tycker nog visst att eleverna ska skriva sina egna ordningsregler.
Hur tänker du då?
Jag tänker att elever är mycket hårdare mot sig själva än vad vi någonsin kommer att vara.
Ja, men är det inte så att elever, och det kanske också är för att jobba med elever och olika månadsgrad, är det inte så att de är väldigt hårda mot andra elever?
Jo.
Men sen när du kommer till en själv så är det inte riktigt det som avses liksom.
Nej, fast när de skriver ordningsreglerna, om man säger så här, vad ska vi ha för ordningsregler, så kommer ju de att skriva samma ordningsregler som vi kommer att skriva.
Ja, men det är det jag menar. För att liksom, dels liksom för att de är inuti en fåra som de ändå tränar att vara i. Och dels för att vi designar sådana tillfällen på ett sådant sätt att det är gjort för att liksom hålla med. Eller hur?
Ja, jo.
Alltså hade man designat liksom, nu ska vi göra design upplevelser där vi verkligen tar tillvara att vi kommer på från olika perspektiv. Medarbetare, skolledning och elever. Och så ska vi liksom mötas i någon sorts trippelhelix-effekt för att prata om den moderna IT-processer. Liksom, så hade man haft en helt annan approach än vad man har på typ 99% av alla skolor. Så hur som helst, min poäng är så här. När man pratar om likabehandlingsplanen och säger app, det här är förankrat med eleverna, att vi vet vad vi gör. Då känner jag att det är fortfarande inte en garant för någonting överhuvudtaget. För
nej.
Elever är bara så här, för att prata helt konkret om alla skolor, bra eller dåliga, vad som än händer från norr till syd. Elever är ofrånkomligen i en beroendeställning gentemot sina lärare, gentemot sina rektorer. Ja. Det är inte helt enkelt att komma och säga så här, nej, jag tycker vi ska ha det så här. Jag tycker vi ska ha den här regeln här. Jag tycker den här regeln är skit och vi borde ha en seriös diskussion om varför. Ja. För att de har inte den positionen i hela vårt system för det.
Nej, det har de inte. Och det är ganska hemskt egentligen. Vi borde ju egentligen, så borde man ju, alltså, varför organiserar sig inte elever mer egentligen?
Ja, precis. Om du tycker att lärarfacken är lite klena ibland, vänta och se vad elevfacken håller på med. Där har du.
Ja, men egentligen, alltså, tänk att sitta på ett möte med rektorn och läraren och säga, jag tycker den här regeln suger, vi borde göra om den. Alltså jag är ju obekväm ibland utifrån att jag är lärare. Men jag tänker, elever då? Ja, det är Jakob.
Karin, vet du vad vi ska göra? Vi ska hitta någon av Sveriges elevråd, elevorganisations tjofräsmänniskorna. Och så ska vi intervjua någon av dem och ta reda på hur det fungerar. Det är vår uppgift till framtiden. Nu är det så att vår tid börjar ta slut.
Det är det, gör den. Och då får vi helt enkelt tacka för den här veckan.
Vi tackar för den här veckan. Vi önskar att ni är med oss. Vi hoppas att ni är med oss även nästa vecka. Ha det gött. Hej! Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan.